P3, Sveriges Radio.
Ekot börjar i Mellanöstern. Konflikten mellan Israel och Iran har fortsatt med nya robotattacker mot Israel i natt, och explosioner har också hörts i Iran under natten. Så här sa vår korrespondent Johan Mattias Sommarström om det som hänt i natt när jag pratade med honom för en timme sedan.
Att det varit en sömnlös, dramatisk natt för många i både Israel och Iran, där brinnande eldklot som ettriga kometer fyllt natthimlen som lysts upp av det skarpa skenet från explosioner. Fyra omfattande vågor av anfall mot Israel, och robotar eller robotdelar från nedskjutna robotar har träffat både militära och civila mål i Israel som bostadshus. Och bilder visar hur förvridna, utbrunna bilskelett står längs gator där byggnader fortfarande brinner, och där träffen fått byggnadsdelar att slungas omkring. Sent igår kväll så var delar av Tel Aviv inbäddade i en dimma av brandrök från olika härdar. I närheten av försvarsdepartementet i centrala delen av stan syntes rökpelare framför fonden av Tel Avivs karaktäristiska spegelglasförsedda skyskrapor.
Finns det några uppgifter om dödade eller skadade?
I Israel ska minst 2 personer ha dödats, ett 80-tal ska ha skadats i de här attackerna, och i Iran uppges minst 78 människor har dödats i israeliska attacker på drygt ett dygn. Flera av de dödade var högt uppsatta militärer som arméchefen, revolutionsgardets ledare och ledare för revolutionsgardets elitstyrka bland annat, och nyckelpersoner inom kärnenergiprogrammet.
Korrespondent Johan Mattias Sommarström. FNs generalsekreterare Antonio Guterres uppmanar Israel och Iran att sluta att anfalla varandra. I ett inlägg på X skriver Antonio Guterres att han tycker att det räcker med upptrappning och att det är dags att länderna slutar anfalla varandra. Och att fred och diplomati måste vinna, skriver Guterres i sitt inlägg. Här i Sverige kommer regeringen nästa vecka föreslå lättnader i amorteringskraven på bolån. Det här säger finansmarknadsminister Niklas Wykman i Ekots lördagsintervju. Men någon paus i amorteringskravet som Moderaterna lovade före valet är inte aktuell enligt finansmarknadsministern. Så vädret, idag så får stora delar av landet soligt. Över Svealand och södra Norrland kan slöjmoln passera under dagen. I norra Norrland mest molnigt väder, och där kan det också bli någon regnskur. Temperatur under dagen håller sig mellan 20 och 25 grader i norra Norrlands inland. Lite svalare, där blir det mellan 15 och 20 grader, och i fjällen 10 till 15 grader. Och det får avsluta Ekots nyheter klockan 7 med Annika Nordin.
Ny musik, live och poddar. Vi är P3. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. Assistant in their dream. Oh, oh, and they come unstuck. Lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you sing the song. Decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the high shelf. Oh. I just wanna know.
Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.
So right, I've been sitting here, hands on the wire, trying not to fall, but I think I might.
I've been sitting here with my head on fire, trying not to burn, but it feels so right. I've been sitting here trying not to lose my mind.
P3, Sveriges Radio.
Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 5.
Frankrikes historia är inte direkt en rak sträcka av lugn och ro. Särskilt inte så här i de stora omvälvningarnas tid. Och nu på vintern 1848 stöker det till sig på allvar igen. De franska arbetarna börjar få nog av misären och de usla villkoren. Medelklassen har också surnat till, men på den väldiga monarkin som återinsatts efter de röriga åren sedan 1789 och regeringen som håller benhårt i makten. I Paris kokar ilskan, och vi vet ju hur ett franskt folksraseri kan sluta. I revolution förstås. I februari stormar folk man ur huset med facklor, påkar och gevär i hand. Och sen går det undan. Våldet sprider sig. Och efter bara några dagar är Frankrike en republik. Igen. Kungen avsätts och hans tron släpas ut på gatan och sätts i brand. Och det här stöket är inte ett specifikt franskt problem. Det har egentligen börjat någon annanstans.
Bakgrunden generellt sett är att det blev något som kallas potatissjukan som började i Irland och spred sig till England och sen till kontinenten. Och när potatissjukan breder ut sig så försvinner en jätteviktig del av fattiga människors kost. Till det kommer att det är också kanske den första riktigt stora handelskrisen. Det vill säga att företag går omkull, de kan inte sälja sina varor, man avskedar arbetare. Arbetarna kan inte då längre köpa det som ändå finns att köpa. Och så blir det en nedgående spiral. Det här drabbar inte bara England, Irland, utan sprider sig till Frankrike och sen in i Tyskland, Belgien, Holland, till och med i Sverige.
Och som följd bryter uppror och revolutioner ut över hela Europa. Den 30-åriga Karl Marx jublar. Äntligen har arbetarna vaknat. Och nu när världen skakar hävs hans utvisningsorder från Frankrike. Det blir en vända till Paris för honom, där han bevittnar revolutionens eufori. Men den varar inte länge. Varken i Frankrike eller någon annanstans. De överrumplade kungarna samlar sina arméer och uppror efter uppror slås ner. Och bara ett drygt år senare, sommaren 1849, är den spirande revolutionen död. Karl Marx, som anklagas för att vara en av hjärnorna bakom alltihop, tvingas hålla sig gömd för att inte hamna bakom lås och bom. Och i familjens hushållskassa ekar det tomt. De måste sälja allt de kan. Jennys släktsilver hamnar återigen på pantbanken. I skafferiet finns bara smulor. Och de har ingenstans att ta vägen. Gränserna som nyss var öppna bomas igen. Men det finns ett ställe som fortfarande håller öppet för de som ingen annan vill ha.
Engelska kanalen, september 1849. Ryggen, lederna, allt verkar. Ångfartygets krängningar i det vilda vattnet gör inte saken bättre. Varje våg skickar kallsvettiga ilningar genom Jennys kropp. De mörka hårlockarna ligger som klistrade mot hennes fuktiga panna. På andra sidan av den grumliga kanalen ligger en okänd värld, London. Men även om vattnet som ska korsas är smalt ligger vad som känns som oceaner av tid innan hon kan känna fast mark under fötterna. De tre barnen gnäller otåligt, men Jenny är för matt för att trösta den svårstillade kören. Hon tar ett djupt andetag, tittar ut genom det ovala immiga fönstret, fokuserar på horisonten utanför och försöker stänga den gungande världen ute. Men det går inte. Barnet i magen sparkar. Det stramar överallt. Och inuti bubblar det envisa illamåendet. Om de ändå kunde vara framme snart.
Det verkar vara lite av en mardrömsresa för den 35-åriga Jenny. Tre barn i släptåg. Och höggravid. Den fjärde i syskonskaran föds strax efter ankomsten till London, som nu är Jennys och Karls nya hem. En riktig monsterstad. En gigantisk urban svulst som aldrig verkar sluta växa. Det viktorianska London huserar några av världens mest förmögna människor. Flotta restauranger, tjusiga hotell och underhållning av världsklass. Men familjen Marx lever långt ifrån lyxen i de fina kvarteren. De tränger ihop sig en liten etta i Chelsea. Men trots det knappa utrymmet är hyran ändå för dyr. Skulderna hopar sig även i det nya landet.
Marx vill ju liksom inte ta ett vanligt jobb. Men istället gör han ju det som man hoppas på kunna leva på, nämligen att forska och skriva. Och ja, han får alltså lite inkomster så att han nöjaktigt klarar sig. Men sen kommer det här tragiska med att gå till pantbacken, lösa ut så fort han får pengar, lösa ut det. Sen till pantbanken igen och så vidare. Va?
Oron över att de när som helst kan hamna på gatan maler. kanske främst inom Jenny. En oro som är befogad. För en dag, när hon sitter och ammar sin nyfödda son, bankar det på dörren. Och hyresvärdinnan, tätt följd av två män, klampar in. De är där för att mäta ut familjen Marks egendom. Sängar, lakan, flickornas leksaker och till och med bebisens vagga bärs ut tills lägenheten är närapå helt tom. Men eländet är ändå inte över. Dagen efter står Jenny, Karl och de fyra barnen i gyttjan på trottoaren utanför med sina sista kvarvarande ägodelar snabbt ihoprafsade. De är vräkta. Och nu är familjen hemlös. Deras vänner hjälper dem ur den mest akuta nöden. De lyckas betala av sina skulder och hittar ett nytt litet boende på Dean Street i Soho. Men tillvaron fortsätter att vara påver. För Karl Marx har svårt att ge upp sina borgerliga vanor. Hushållerska, det måste man ju ha. Och fina möbler. Och så vill han förse Jenny med vackra kläder och barnen med allt de kan behöva. Även om pengarna inte räcker till.
Han älskar ju barnen, han var ju otroligt barnkär. Så att så fort han hade möjlighet så ville han ju ge dem. Själv var han ju väldigt, vad ska man kalla det? Om jag säger slusk så tycker jag det är fel. Jag skulle säga bohem skulle jag vilja kalla det. Han bryr sig om att han är fattig därför att han kan inte ge familjen vad han tycker att han borde ha gett familjen.
Stressen fortsätter att tära på fyrbarnsmamman Jenny. En tröst är kanske att hon åtminstone inte är ensam med hem och barn, utan har hjälp av just familjens hushållerska, Helen, som bland annat är en fena i köket och kan koka soppa på en spik. Men Helens närvaro är måhända inte bara av godo för Jenny. För kanske är Karl Marx inte bara en dålig familjeförsörjare, utan också en helt bedrövlig äkta make. Det är i alla fall vad ryktet säger.
Men vad fan gör du nu? Blir du rätt varför? Blir du rätt slut? Om jag inte tänker själv, vad ser jag då på? Tror du jag har skett?
Jag blir på en gammal bok.
Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.
Mary tried to talk the pleasure back into being alive. Reminiscing about the apricots and blunts on Peck and Rye. Ashamed of being locked into bed. Can't feel her legs and feeling like a liar at best. You're not alone like you think you are. You're not alone like you think you are. We all have scars. I know it's hard. You're not.
Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 6.
Våren 1851 vaggar Jenny Marks runt i sitt hem och ser ljuset stila in genom de smutsiga fönstren. Hon väntar barn igen, för femte gången. Och 37-åringen är inte ensam om att gå i väntans tider. Det gör också hushållerskan Helen. De upplever havandeskapets mödor sida vid sida. Men det skänker förmodligen inte någon systerlig lättnad. För de delar kanske mer än att bara råka vara gravida samtidigt.
Fakta är att de har en hushållerska som är jätteviktig i familjen. Man skulle nästan kunna säga utan henne skulle familjen inte kunna fungera. Och så plötsligt sker det någonting, nämligen att hushållerskan är med barn. Och det är alltså en jättegrej. Och vem är pappa? That's the question.
Svaret på frågan är enligt vissa herrn i huset. Karl Marx själv. Elaka tungor sprider det smaskiga skvallret om den kommunistiska tuppen och hans hönsgård. Men Jenny viker inte från sin makes sida, utan står troget kvar. Det gör också Helene. Men när hennes barn, sonen Henry, föds skickas han bort till en fosterfamilj. Men Jennys lojalitet kan också handla om något annat än att bara rädda sitt äktenskap. Hon är nämligen långt ifrån bara en passiv hemmamamma. Fru Marx är minst lika radikal som sin man och förespråkar rättigheter för kvinnor och arbetare. Långt innan de flyttat till London har hon styrt upp fackliga möten, hållit framföranden och gett husrum åt politiska flyktingar. Och så är Jenny helt oumbärlig för Karls karriär. Framförallt för att hon är den enda som kan tyda hans kråkfötter och skriver rent allt som han krafsar ner.
Det fanns ju givetvis inga skrivmaskiner och sånt. Där. Så att hon hade huvudansvaret för att skriva rent Marx teorier och böcker och så vidare. Så det är odiskutabelt att utan henne så hade Marx varit i princip okänd för omvärlden. Men så uppstår ju nästa fråga som är mycket intressantare. Påverkar hon innehållet i teorierna på något sätt? Marx manuskript är fulla av överstrykningar, anteckningar i marginalen. Och så småningom så måste ju någon välja här och här och här ska vara med. Men inte det här och här och här. Och i vilken mån Jenny deltog i det här, det vet inte jag.
Det kommer nog heller ingen att få veta. Men att Karl är helt beroende av Jenny, det står helt klart. Kris i äktenskapet och en ekonomi i fritt fall. Karl och Jenny Marx har nog med bekymmer i sitt liv, kan man tycka. Men sorgerna är fler och djupare. För under de första åren i London förlorar de sina två yngsta barn. Och våren 1855 slår tragedin till igen. Liemannen återvänder för att skörda ännu ett av deras barn. Den rundkindade Edgar, som är pappas ögonsten, blir sjuk. En åttaåring som komponerar egna små nonsensvisor. Alltid har ett lurigt spratt på gång och buslusten spelande i ögonen. Men Edgar är också en skör liten gosse. Och vid påsktid ligger han sjuk och nerbäddad. Läkarens diagnos blir en förkrossande dom. Lungsot. Den fasade tuberkulosen. Och på långfredagen, dagen då den kristna världen minns Jesus lidande på korset, tar Edgar sitt sista andetag innan han somnar in i sin fars armar. Och en avgrund av sorg öppnas.
Det är ju ingen som ens vill tänka på att ens barn ska dö för en själv. Men i det här fallet så var det ännu mera för att det här var, alltså det kanske är löjligt att säga, älsklingssoner, men de stod varandra väldigt, väldigt, väldigt nära. Så att även om man var liten så var det någonting hos Marx som försvann när han dog. Jag får nästan tårar i ögonen när jag tänker på det faktiskt. För det är så hemskt.
Edgar begravs bredvid sina två syskon på en kyrkogård i centrala London. Och efteråt är den 37-åriga Karl så nedbruten att han knappt kan återvända till lägenheten som ekar tom utan sonen, trots de barn som fortfarande lever. Den bullriga Karl Marx är skakad i hjärta och själ. ...1855 har Karl Marx allt fler grå hår i sitt rufs, trots att han alltså inte ens är 40 år fyllda. Men det är kanske inte så konstigt med tanke på det liv han har levt. Hunnit bo i fyra länder, leda en politisk rörelse, sett revolutioner komma och gå och förlorat tre av sina barn. Och Karl Marx värde är också ett virrvarr av interna politiska intriger. Och ofta lägger käbblet krokben för själva kampen. Det kommunistiska förbundet, det som han skrev manifestet till, har upplösts efter all osämja. Så vid det här laget har Karl lämnat politiken. Burless på att stå och stampa i en rörelse som inte verkar komma någon vart. Nu har han tid för annat. Och det passar bra. För han har tagit sig an ett ambitiöst projekt. Något som kommer att hålla honom sysselsatt under lång, lång tid. Faktiskt ända till livets slut.
Förstrött tvinnar Karl håret mellan fingrarna och han lyfter blicken från pappret. På bordet framför honom ligger ännu ett halvfärdigt dagsverke. Travar med tummade böcker, pennor och högar med tillknycklade anteckningar. Han sträcker ut sina stela ben under bordet, vickar på tårna i de svarta läderskorna och känner hur de sakta väcks till liv. Bakåt lutad i den stoppade stolen låter han ögonen vandra upp mot den storslagna välvda kupolen långt ovanför honom. Kisar mot ljuset som faller in genom det smyckade glastaket och spelar över ryggarna på de tusen och åter tusen böcker som står noggrant uppradade längs rotundans väggar. Bakom honom hörs dämpade viskningar från katalogdisken och visarna på den välbekanta stora urtavlan ovanför ingången vittnar om att tiden har flugit förbi. Men ännu återstår några timmar innan stängning. Han sätter sig till rätta på stolen igen och riktar återigen blick och tanke mot sina anteckningar. Så fattar han pennan och fortsätter skriva.
Den ekonomiska skiten kallar han det. Det han sitter och knåpar på. Men både han och vi kommer snart att kalla det för något annat. Men här på museet ska han bli sittande länge. För det ska ta 20 år innan hans alster skickas ut i världen. Både för att han prokrastinerar som vanligt och för att han ganska snart kommer att ha fler saker att pyssla med. Han skriver även fortsättningsvis på annat och hamnar som vanligt i luven på både meningsfränder och motståndare. Och utanför politikbråken får han upp ångan i föreningslivet igen. För i september 1864, i en pampig konserthall en kort promenad från British Museum, formerar sig en ny vänstersamling. Den första internationalen kallas den för. I den sugs den nu 46-åriga Marx in, fast i en början lite motvilligt.
Så att de frågar, kan du vara med? Och han kan inte låta bli att säga ja, fast han vill inte. Han är sjuk och han har annat att göra, så han går inte på mötena till att börja med. Men till slut går han på ett möte där man ska diskutera programförslag. Och då tycker Marx, det här är för jäkla, usch, det här kan vi inte ha. Så då erbjuder han sig att efter långa diskussioner att han kan ta med det hem och sammanfatta alla diskussionspunkter. Och så skriver han det här som då motsvarande kommunistiska manifestet, fast numera skulle man kunna kalla ett socialdemokratiskt manifest. Alltså inte modern socialdemokratin utan arbetarrörelsemanifest. Och det är det som han slutar med, att arbetarklassens frigörelse måste vara dess egen verk.
Thank you.
Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia. På radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 7.
Målet med Internationalen är att samla socialister jorden runt, bygga nätverk och tillsammans omdana världen. Marx blir givetvis en av frontfigurerna. Och det som grundas här i London är något stort. Inte för att det kommer bli långlivat eller ens få särskilt mycket gjort, utan för att det är inledningen på något annat. Den första Internationalen lägger grunden för den arbetarrörelse som om bara några decennier kommer stöpa om hela världen. På gott och på väldigt ont. Den kommer kämpa för rösträtt, för drägliga arbetsvillkor och mot krig och militarisering. Men den kommer också i förlängningen att leda till fasansfullt våld och förtryck i händerna på andra män. En utveckling som Marx inte kan förutse och heller aldrig kommer bevittna. Internationalen blir en tidsödande verksamhet. Det är ju erkänt krångligt att hålla ihop en rörelse över både nations- och åsiktsgränser. och snabbt börjar det knaka ordentligt i det visionära bygget. Knaka gör det också i Karl Marx själv. 1864 är han alltså 46 år, men i rysligt kroppsligt skick. Listan över åkommor är evighetslång. Plågsamma leversmärtor, huvud, led och tandvärk, gallbesvär, märkliga sår i munnen, öroninflammationer och rinnande ögon. Men värst av allt är kanske karbunklarna. Alltså svullna, variga bölder i armhålarna, på ryggen, i skrevet och i de bakre regionerna. Det gör förfärligt ont. Så ont att Marx ibland varken kan sitta eller ligga. Och att klara av långa, stillasittande arbetspass under sådana förhållanden är såklart nästintill omöjligt. Inget verkar hjälpa. Inte universalmedicinen arsenik och inte heller ångande kurbad. Att bölderna är verkliga, det är inget snack om. Men mycket av Marx lidande verkar också vara psykosomatiskt. Min sjukdom kommer ofta från huvudet, med hans egna ord. Och det är framförallt det där gigantiska projektet han knåpar på som får hälsan att svikta än mer. Det som går under arbetsnamnet den ekonomiska skiten. I åratal har det inte varit något annat än obegripligt klotter. Och hemma i arbetsrummet har han vankat av och an tills mattan blivit alldeles nednött. Men till slut, våren 1867, efter ett långt och miserabelt upplopp där de smärtsamma karbunklarna tvingat honom att jobba stående, blir Karl Marx äntligen förlöst. Hans magnum opus, Das Kapital, kapitalet, är fött.
Kapitalet är en bok som försöker att hitta en teoretisk förklaring till den utveckling vi har sett de senaste 400-500 åren i Europa framförallt. Den är centrerad på kapitalismens uppkomst och utveckling från handelskapitalism fram till dags dato, så att säga, när Marx lever. Vadan och varthän, brukar jag säga när jag föreläser om den. Så varifrån kommer kapitalismen? Och vart är den på väg egentligen?
Tegelstenen Kapitalet är bara del ett. Det ska bli fler böcker. När den ges ut hoppas nog den snart 50-årige Karl Marx på omvärldens jubel. Men det uteblir. Friedrich Engels försöker tappert med resultatlöst att göra PR för boken. Men Kapitalet blir ett deppigt antiklimax. Men både författaren och omvärlden kommer snart att få ett annat fokus än en misslyckad bokrelease. För nere på kontinenten mullrar av kanoner. Och Karl Marx forna hemland är på väg att få en ny uniform. Europa på 1800-talet ser som vi vet inte ut som idag, utan är ett brokigt mönster av olika språk och identiteter som inte definieras av landgränser. Och det råder inte sämja varken inom de gränser som faktiskt finns eller mellan olika länder. Två som legat i luven på varandra ett bra tag i Frankrike och det som vi idag skulle kalla Tyskland. Och 1870 bryter kriget ut. Frankrike invaderar grannen. Ett ödesdigert beslut som ska rita om den europeiska kartan. För Frankrike förlorar styrkemätningen. Och det som nyss var självständiga tyska stater fogas samman och blir det tyska riket. Ett hårt nederlag för Frankrike, som också brottas med inre konflikter. 1870 belägras den franska huvudstaden av tyskarna. Och parisarna svälter under långa månader. Och när kriget till slut är över, på våren 1871, blossar revolutionen istället upp. I mars upprättas den så kallade Paris-kommunen. Ett radikalt styre av stan med principer som liknar kommunism. Paris-kommunen blir kortlivad, slås brutalt ner av den franska centralregeringen redan i maj samma år. Men den hinner ge liv åt kommunistskräcken runt om i Europa. Och särskilt en man blir sinnebilden av faran. Karl Marx. I pressen målas han upp som en blodtörstig djävul med en hemlig revolutionär armé, redo att ställa till med oreda så fort han knäpper med fingrarna. Alla som känner Karl Marx vet förstås att det är ett skrattretande påstående. Skulle den virrpannan vara ett organisatoriskt mastermind med en väldrillad armé? Marx själv skrockar gott åt skandalrubrikerna. Men det här sätter verkliga käppar i hjulen för honom. Internationalen, organisationen som han var med och grunda för några år sedan, börjar kollapsa. I Frankrike förbjuds den. Och i England deserterar många av medlemmarna till mindre radikala grupper. Den första internationalen tynar bort och går i graven 1876. Men då har Karl Marx sedan länge vänt den ryggen.
Sveriges Radio.
Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia. En poddradioserie från P3. Sista kapitlet.
Första internationalen, det är på ett sätt en sorglig historia. Därför att det är en blandning av inte alls bara människor som på något sätt tänker som Marx. Tvärtom, det är jättemånga olika människor. Och Marx är lite minoritet, så att stridigheter. De gör en hel del bra grejer, men det mesta är stridigheter på konferenserna.
Och nu verkar också Karl Marx själv, som passerat 50-strecket, börja tappa stinget. 1870-talet blir början på slutet. Krämporna pinar honom och sätter stopp både för skrivandet och familjelivet. Det rinner allt färre debattartiklar och karaktärsmord ur hans penna. Orken verkar tryta. Kanske gör också åldern sitt till. För det verkar nästan som att han blir snäll på gamla dagar. Och den tidigare så knapra tillvaron har dessutom äntligen ordnat upp sig en aning. Tack vare ett välbehövligt arv har han och Jenny kunnat flytta ut till ett trivsamt nybyggt villaområde i utkanten av stan. Och där i sin trädgård leker morfar Karl med sina barnbarn. För vid det här laget är de tre döttrarna vuxna och har egna familjer. Det farliga lejonet i kommunist har förvandlats till en gråhårig gammal huskatt. När 1880-talet firas in börjar skymningen att smyga sig på i Karl Marx liv. En efter en faller hans närmaste ifrån honom. 1881 förlorar han hustrun Jenny och ett drygt år senare också hennes namne, deras äldsta dotter. Men en person står kvar. En trogen vän. Friedrich Engels tittar förbi regelbundet och gör sitt bästa för att pigga upp den gamla kamraten. Men ser med sorg hur livet sakta rinner ur honom. Och det tar oss tillbaka till där vi börjar vår berättelse om Karl Marx. Till 1883 och hans blygsamma begravning på Highgate-kyrkogården. Några dagar tidigare hälsade Engels på precis som vanligt. Bara för att hitta Karl död. Nedsjunken i favoritfotöljen bredvid den sprakande brasan. Engels hann aldrig säga farväl till sin vän. Men nu står han alltså här på kyrkogården. Så låt oss lyssna lite på vad han har att säga.
Den 14 mars klockan 14:15 på eftermiddagen slutade den största levande tänkaren att tänka. Han hade lämnats ensam i sin fåtölj i knappt 2 minuter. Och när vi kom tillbaka fann vi att han fridfullt somnat in. För alltid. Marx var framförallt en revolutionär. Hans riktiga mål i livet var att bidra på ett eller annat sätt till att störta det kapitalistiska samhället och de institutioner det har byggt upp. Att slåss var hans element. Och han slogs med en lidelse, en envishet och en framgång som få andra kunde mäta sig med. Hans namn och hans gärning kommer att leva vidare i århundraden.
Och så läggs den statslösa revolutionären Karl Marx till sin sista vila. Det blir såklart Engels som får det digra uppdraget att skriva klart de 2 kvarvarande delarna av jätteprojektet Kapitalet. Något som ska ta honom nästan 10 år. När Marx dör lämnar han efter sig motsvarande 250 kronor. Det mesta i form av böcker och möbler. Men det verkliga arvet går inte att räkna i pengar. Nämligen ideologin som nu bär hans namn. Marxismen. Den kan inte längre kontrolleras av sin upphovsperson. Vad skulle Marx själv ha tänkt om sitt eftermäle?
Jag tror att han skulle ha haft 2 konkurrerande tankar. Oj, blev jag trots allt så känd som jag tyckte att jag skulle vara när jag var ung? Det är den ena, men så ska jag säga att jag tror ingen har fattat egentligen vad jag ville säga. Vad finns det för marxism idag? Ta ett djupt andetag på en cigarett. Blås ut röken och se hur röken sprider ut sig. Marxismen är på något sätt så utspädd idag så att det finns ingen egentlig kärna som säger att detta är marxism, men inte det här.
Det Karl Marx har formulerat under sitt 65 år långa liv är grunden till en ny politisk ideologi som under 1900-talet ska skölja över världen. Ur den socialistiska myllan han står i har socialdemokratin sprungit, som ska bli delaktig i viktiga reformer som rösträtt, reglerad arbetstid och föräldraledighet. Men också det som vi med facit vet kommer göra stor skada. För det är bland annat Marx tankar som förfäktas av män som Josef Stalin, Mao Zedong och Pol Pot och används för att rättfärdiga våld, terror, avrättningar och det mest brutala förtryck i kommunistiska diktaturer. Karl Marx skuld i det som hans tankegods blivit en del av ligger i betraktarens öga. Det är omöjligt att säga hur han hade ställt sig till den politiska utvecklingen under 1900-talet. Hans tankar var revolutionära. Men själv var han varken våldsverkare eller upprorsmakare. Och tog inget annat vapen i sin hand än sin penna.
Du har hört P3 Historia av och med Cecilia Dyringer, Elina Pärdal, Emilia Mellberg, Paolo Leiva Wenger och Peter Jonasson.
En produktion av Munk. för P3, Sveriges Radio.
I be so sick of you niggas, y'all contradicting. I be so bored with myself, can you come and fuck me? I feel so ordinary, seven, you around me. Treat me like corduroy, wear me out. Arguments, you air me out. Tripping about your whereabouts, I can't keep no conflict with you. Boy, can we just rub it out? I don't want no savvy with you, you know you my plug. And I can't shake this habit, no. I've been out, baby, heavy reminiscing. Heavy on the missing, you wish it was different than what it was. Oh, you wonder if I hate you.
I do.
Shitty of you to make me feel just like this. What I would do to make you feel just like this. And if you wondered if I hate you.
Fuck you.
Shitty of you to make me feel just like this. What I would do to make you feel just like this. Used to be too solid till you scramble me. Used to be your rider, you meant to handle me. Used to be non-violent till you ambush me. Now I'm at your violent with you. Now I'm at your silent treatment, that means no permission. Missionary getting boring, keep rich positions. Hard to say your soul, you don't ever listen, no, no.
I've been out, baby, heavy reminiscing. Heavy on the missing, you wish it was different than what it was.
Wonder if I hate you.
I do.
Shitty of you to make me feel just like this. What I would do to make you feel just like this. And if you wondered if I hate you.
Fuck you.
Shitty of you to make me feel just like this. What I would do to make you feel just like this.
P3, Sveriges Radio. P3,
här och nu, live.
God morgon, Sverige.
God fucking morgon.
Assad och Branne.
Ja, det är vi, ja. Boysen.
Boysen, första gången, blåa linjen, represent, eller hur?
Det är liksom, det är sån jävla full circle moment att vi sitter här och ska sända den här morgonen. Vad händer det idag?
Nej, inte mycket, det är varmt.
Just det, matadorvärmen.
Matadorvärmen.
Som ni har värmt upp för den redan igår.
Vi har väntat på den i ett år. Eller hur? Oskar. Mm-hmm. Jag vill ju kalla dig Schwarz, du vet du.
Du kan inte göra.
Jag kan inte göra det. Skoglund, va?
Jag heter inte det.
Vad heter Skoglund?
Bergman, Bergholm. Alltså kärt barn och många land.
Ja. Men vad är det på riktigt då?
Bergholm.
Jag tycker att du ska fnula på Schwarz.
Ja, du har sagt det.
Nej,
ja,
får du kalla Schwarz.
Jag fnular fortfarande.
Redo att leverera, klockan är 8. Ska vi köra lite nyheter?
Det kör vi.
Varsågod.
Tack. Under natten har Iran genomfört 4 omfattande vågor av attacker mot Israel. Miljontals människor i Israel tvingades gå in i skyddsrum så sent som igår kväll och i natt. Iran avfyrade stora mängder robotar mot Israel och ett 80-tal personer uppges ha skadats och 3 personer dödats. Men enligt den israeliska militären så sköt de flesta iranska robotar ner eller missade sina mål. Men rapporter om explosioner kom även från Iran, bland annat vid en flygplats utanför huvudstaden Teheran och från staden Isfahan. Irans attacker kom så sent som svar från Israels attacker mot natten till torsdag och fredag. I Iran uppges minst 78 personer dödats och 32 skadats. Flera av de dödade ska ha varit högt uppsatta militärer. Efter lokalbornas protester mot massturismen på Mallorca har politikerna bestämt att 1700 solstolar ska tas bort från regionhuvudstaden Palmas stränder för att göra mer plats åt befolkningen och minska erosion. Palmabon Patricia Rodriguez Hallberg har en stor del av sin släkt på Mallorca och hon förstår frustrationen.
Deras frustration förstår jag verkligen. Speciellt när det kommer till bostäder och emellanåt liksom kollektivtrafiken. blir proppfull och de kan inte ta sig till jobbet, stackarna, och sådana saker.
Även om turismen är en viktig inkomstkälla för Mallorca har ilskan mot de som växt den senaste åren. Och nu helgen ska protester med vattenpistoler ske på populära turistmål som Mallorca, Ibiza, Barcelona, Teneriffa och Malaga. En av protestgrupperna som demonstrerar säger att svenska turister borde förstå att Mallorca inte är en nöjespark, utan att människor bor där och drabbas av massturismen. Robert Neme som driver företag i Palma menar att beslutet handlar mer om att visa handlingskraft än att faktiskt minska turismen.
Samtidigt som man lägger fram förslag på indragna solstolar så bygger man ut strandpromenader och man bygger ut färjeterminaler för att kunna ta emot en större kryssningsfartyg och så vidare. Så att beroendet finns ju där, och utan turismen så tror jag inte att den där ön kommer existera länge till.
Ja, och som något helt annat.
Det blir en sommar i Sverige igen.
SMHI säger att årets kanske varmaste helg sveper in över landet. Det väntas bli runt 25 grader på de flesta håll i landet.
Vadå? Hur kan de konstatera det redan nu?
Ja, men
vad säger jag? Jag har ju planer. Jag
ska... Det är matadoren.
Jo, men vadå?
Röda flaggan är framme.
Kommer ingen mer värme än det här?
Det vet jag.
I den här...
Alltså, nu vet de att de inte kan lova så mycket. De har redan lovat tillräckligt. Nu är de så, nu är det varmt. Men så, tack SMHI, så långt kan
den
de
här helgen. Ja. Det blir varmt. Mer kan vi inte säga.
Det är lite som att de har kommit in och gjort så ett bra jobb på måndag. Och sen är de så här, nu är vi klara för veckan.
Okej, okay. For you.
Så funkar inte SMHI. Nu får ni skärpa. Vi vill ha mer värme. Vi vet att ni styr vädret där borta. Stort tack, Oskar. Undressed med Somber. Klockan är 08.06.59. Branne Pavlovic och Asad Daudi.
Det stämmer.
För första gången.
Verkligen, gud, premiär. Men det är inte första gången vi ses.
Det är det absolut inte. Det är många undrar då, när har ni sett förutom på Secret Garden?
Ja, just det, precis.
Okej, det blir det ännu mer fel det jag ska fortsätta säga då.
Ja, exakt.
Jag skulle ha tänkt mig för. Men jag är din gamla baskettränare.
Det är så jävla sjukt.
Eller?
Alltså du har sett mig i alltså tonårsassad. Det känns lite mörkt för när vi går förbi varandra i korridoren är det som att jag är så, han vet vem jag är. Alla andra är så, de bara känner mig som vuxen.
Ja. Men jag är väldigt glad att vi sitter här. Uh-huh. Eller hur?
Två hela vuxna.
Ja, två hela vuxna från två väldigt tuffa områden.
Ja,
kan man säga?
Ja men sure.
Ja.
Alltså, för vissa.
Look at us now, we made it.
Vart är HR som kan ta bilder till hemsidan nu?
Exakt. Det är som en Benetton-reklam.
Alltså, Järvaveckan har touchat liksom, Studio 61.
Jag tycker att du är en väldigt bra radioröst.
Tack.
Kan avhundas som en bra bas.
Men den börjar så här på morgonen. Ja. Sen blir den gäll och riktigt jävla tjatig senare.
Det tror jag inte.
Vi får
jag tror det här kommer att vara väldigt behagligt. För vad kan vi säga? Liksom, är det någonting vi behöver äta? Du har väl gjort morgonpasset förut?
Ja, jag har sänt det några gånger. Mest eftermiddag. Jag är lite sån klassisk inhoppare när en viss person försover sig.
Just
då
det.
Ringer man in mig.
Det är så det. Olivia.
Ja.
Du har gjort. Och ska vi öppna upp en sån kanske för lyssnarna? Vad vill ni veta om Assad?
Va? Bara så rent öppet.
Ja. Ställ era frågor. Lär känna Assad Dawdy.
Men vet du, då vill jag ställa tillbaka. Vad tror ni hände min och Brannes tidigare liv? Jag vill att ni hör.
Det vill ingen veta. Och då menar jag inte att det är liksom olagligt på något sätt. Men det var väl...
Du gick från basketrend till Secret Garden, som också är en bögbar för din
tid.
Att det lät lite så Epstein's Island grooming.
Vi dementerar det. Det har inte hänt. Men det kanske inte var den bästa perioden i mitt liv.
Nej, inte i mitt liv heller.
Nej.
Alltså, och vi slätar över det och vi börjar om på nytt.
Vi vänder blad, precis som kungen. Eller hur?